God afton och välkommen till Studio Botnia. Nu har vi sitter på ett lite annorlunda ställe än vad vi brukar göra. Men vi kan väl börja med att välkomna Daniel Olofsson från Kulturbunkern till Studio Botnia. Välkommen!
Tackar.
Som vanligt kan vi ju, eller brukar vi ju börja med att tacka våra donatörer, men på grund av, ja, Simon, berätta vad det beror på att vi inte kan tacka dem.
Jag får skämmas igen då. Nej, men det...
Den här gången var det ju inte ditt fel.
Nej. Jag skaffade nytt bank-ID, det har strulat, men min bank, jag måste skicka in en massa grejer och ja, de strular i alla fall. Det tar tid. Så jag trodde det skulle vara klart till i helgen, men det var det inte. Nästa gång får vi liksom tacka alla som har donerat fram till det här avsnittet och förra, helt enkelt. Ja.
Banken tar lite allvarligt på säkerheten där. De vill se dig personligen när de kan dela ut ett sånt där bank-ID.
Precis.
Och det har väl varit lite ett problem att få tid på banken.
Ja, precis. Men det jobbas på det. Så fortsätt att donera. Vi kommer att tacka er.
Ja,
ni som gör det. Självklart.
Vi kan väl proaktivt tacka er som har donerat hittills. Mm. Och ni kommer att, oavsett, så kommer alla som har donerat kommer att få ett dubbelt så stort tack när väl Simon har sitt bank-ID och kan kolla vem som har donerat. Men ändå, tack till er allihop.
Tack. Vi har faktiskt en vi kan tacka, och det är Slipsen som har donerat 500 kontant till Studio Botnia.
Precis.
Så stort tack till dig, Slipsen.
Han tyckte vi hade lite kvalitetsproblem i vår förra sändning, så han donerade kontanter för att vi skulle uppdatera vår ljudutrustning.
Mm, precis.
Ja, vi kan väl säga det också faktiskt. Det har vi ju sagt förut också, men alla pengar ni donerar kommer ju att gå oavkortat till vår verksamhet. Det är ju att uppdatera utrustningen och så vidare. Jag tror inte det är vårt ljudproblem som vi hade sist när vi sände, hade inte att göra med utrustningen, utan det var nog förmodligen problem med den strömningsplattform vi använder. Som ni märker så sänder vi nu på YouTube.
Precis.
Till skillnad från D-Live, och vi kan väl kommentera det lite kort. Det verkar ut som att, ja, jag sa ju det också förra gången vi sände, att det verkar vara lite problem med att de accepterar det IP-numret vi sände från.
Ja.
Och det problemet kvarstår faktiskt. Så det är därför vi sänder från YouTube.
Ja, det är synd. Det verkade ju som lovande D-Live, men vi får se vad som händer i framtiden.
Ja, vi ska undersöka vad det beror på och se om det går att åtgärda. Så plattformen är väl helt okej. Okay. Dock ska väl tilläggas att vad jag tycker egentligen så är YouTube den bästa plattformen, i och med att man får bäst spridning, de har bästa verktygen för live strömning och så vidare. Tyvärr så får vi ju inte sända där, med tanke på att vi är hemska människor.
Mm.
Vi får väl se. Kanske strömmen avbryts mitt i våran sändning, så det återstår att se. Så det blir lite spännande.
Har det hänt någon gång tidigare, eller blir det första då? Jag tror inte det har hänt, just att det avbryts.
Nej, inte mitt i en strömning, men vi har ju varit med om när vi sände på YouTube förut att avsnitten bara försvann efter ett tag. Men...
Precis, men det kommer väl att komma på PeerTube sen oavsett.
Ja,
så.
Det är ju en plattform som är helt... censurfri, mer eller mindre.
Men vi utmanar alla antifascister som sitter och tittar nu. Försök att se om ni kan få YouTube att stänga ner mitt i ett avsnitt.
Ja, faktiskt.
Så får vi se om det funkar.
Då...
Det är bara ni anmäl, hetsanmäl.
Ja, ring YouTubes vd.
Ja, era kompisar i storfinansen, så att säga, som ni alltid tycks komma så bra överens med.
Ja, definitivt. De har ju en penningstark... jag vet inte om man ska kalla han för människa eller om man ska kalla han för han, den här gamla orken från Ungern.
Ja, just det. Han. George Soros.
Precis.
Ja, precis. Men även Google gillar ju eran agenda när det gäller att stänga ner oliktänkande och sådär. Så det är ju en trevlig allians där mellan antifascister och storfinans.
Definitivt. Ja, Nog om det. Då kan vi väl gå till ämnet faktiskt. Vi ska prata om faktiskt om Kulturbunkern, därav våran gäst. Kulturbunkern har ju haft ett litet, vad ska vi kalla det, ett längre sommaruppehåll. Men det har ju inte, tanken är ju att det ska inte försvinna, utan det finns stora planer för Kulturbunkern i framtiden. Eller hur, Daniel?
Jajamän, det här blir väl som en ny lansering kanske. Mm.
Ja.
Så vi har väl ganska stora planer på fortsättningen här.
Mm.
Vi har ju ett James Bond-avsnitt som kommer. Mm. Jag vet inte, jag är ingen James Bond-fantast.
Det blir nog, precis.
Det är grymt.
Jag är ju det. Det blir väl jag och Linus som tar täten där. Så vi kommer mixa lite grann där. Mixa in mig i Kulturbunkern mitt allt. Jag är ju ett stort Bond-fan. Och det där är ju med anledning av att det kommer en ny Bond-film nu i november.
Mm.
Den sista med Daniel Craig.
Jag tänkte försöka säga de första i alla fall med Sean Connery.
Mm. Ja, de borde du gilla.
Ja, men de har, man har ju sett allihop, men jag har som aldrig fastnat. Jag gillar ju mer Austin Powers.
Ja, ja. Jo, men de är väl bra. Men det är ju lite som, ja, men det är som lite samma grej, fast det är parodi. Då.
Ja, precis. Nej, jag hade ju tänkt att klä ut mig som en Bond-skurk. Med fes och kostym. Men då förstår jag, det är ju Will Ferrell i Austin Powers.
Ja, just det.
Men jag kan ju vara han ändå.
Och du ville vara Bond-skurk för att vara liksom kritiker. Ja, du svarta till när vi hyllar Bond och du är kritisk. Ja, men det var en ganska bra idé. Ja, men det ser jag fram emot. Jag är väldigt stort Bond-fan som sagt. Och till skillnad från jag tror många andra, så gillar jag även de nya Bond-filmerna.
Nu ska vi ju inte gå in. Nu börjar det ju faktiskt här. Jag skulle ju vilja kommentera det, men vi ska ju inte gå in allt för mycket på ert avsnitt.
Nej, precis. Men det kommer i alla fall.
Ja, men så sen, jag vet, ska vi prata lite grann om vad vi har tänkt?
Ja, absolut.
Jag har tänkt göra Black Exploitation-avsnitt, så vi kanske ska göra en liten...
Berätta inte allt för mycket.
Nej, alltså, jag ville väl göra någonting om 80-tals tv-spel lite grann. Och så jag började läsa lite klassiker.
Mm.
Så kanske blir några bokavsnitt och sådär.
Det är precis som du säger där, sådana saker är ju lite, det ni har pratat om faktiskt i Kulturbunkern är ju, var det lite, vad ska vi kalla det, inte direkt unika saker, men sådana saker som inte är så känt bland vanliga människor. Mycket av det ni har pratat om har ju varit sådana saker. Och det är
lite
ju
obskyr kultur kanske man kan säga.
Ja, vi är väl nördar, både jag och Rin och så.
Ja, precis.
Vi har ju gjort sånt som vi själv har velat se.
Ja.
Vi har inte lyssnat så mycket på vad andra har velat se, utan vi har som gjort.
Mm.
Ja, hur var en grej bara.
Mm. Ja, det har ju varit väldigt populärt. Ofta är det ju så att om man gör någonting som man själv skulle vilja se, då uppskattas det av många.
Mm.
Och jag tror även om man inte har talat om det ni pratar om, så åtminstone jag har ju uppskattat avsnitten ändå.
Definitivt.
Och så de man har gjort avsnitten har man ju lärt sig grejer på vägen, så det blir ännu mer intressant. Som med barnprogram, att man lärde sig så mycket om att vara någon som var ordförande i den svenska semmelföreningen. Alltså det blir som, det är som ett träd, grenarna växer bara ut och så hittar man bara mer och mer nördigheter. Så man försvinner som lite grann på vägen också.
Ja. Jo,
man har lite böcker, mycket 80-tal, Linus är ju väldigt inne på 80-talet.
Mm.
Ja.
Så hade vi tänkt kanske bara köra skivår och ha som ett stående inslag.
Att man tar ett år och så vad som kom det året.
Ja, precis. Att typ, det här avsnittet tar vi år 95, då kom de här skivorna. Och så alltid försöka med en vit maktskiva då, som ska lyfta fram.
Mm.
Ja, men det blir ju svårt i alla fall när man börjar komma upp i modern tid. Om man hitta bra musik nu i modern tid. Kanske lyssnar du till och med på modern musik, det som är populärkultur bland musiken idag.
Nej.
Inte överhuvudtaget.
Nej, men du köper ju ändå skivor som släpps.
Ja, som släpps nu.
Men inte sånt som spelas i radio.
Nej, precis. Alltså Turbo Negro kanske är
den mest populära musiken.
Det kanske blir något avsnitt lite grann med dem också. Jag vet.
Men det skulle kunna vara någonting egentligen. Jag är, ska vi kalla det kulturellt, inte vet jag, handikappad, men jag är kulturellt ganska ointresserad, framförallt när det gäller musik och sånt. Men det kanske också en åldersfråga. Men jag tycker ju det som kom populärmusiken när man själv var 80, till viss del också 90-talet, det var ju bra. Det som kommer nu är ju bara skit.
Mm. Men de som är, om man säger, 20 år yngre än oss, de tycker säkert samma sak.
Förmodligen, ja.
Ja, det borde ju vara.
För det är väl vars man är i livet, om man är liksom...
När man är ton...
Oftast är det ju så att man gillar den musik som var poppis när man var ung. Mm. Alltså man fortsätter att gilla det, så när man blir äldre och det kommer ny typ av musik, då förstår man sig inte på det. Men jag måste ändå säga... Jo, men, ja, men det är väl så. Men du... jag måste säga, rent objektivt är det ju så att kvaliteten på musik, alltså det som räknas som populär musik, hur sjunker, för att det handlar ju inte, oftast är det ju liksom, man inte, tar någon Tutt Lisa.
Precis, musik, kvaliteten av musiken, det är oväsentligt, utan det är framträdandet av personen.
Ja, om man tar någon Tutt Lisa och så har du någon sån här som är duktig på att skriva hittar, som sitter och slänger ihop någonting som är väldigt basalt och enkelt och liksom lättlyssnat, något som
trallvänligt.
Fastnar, trallvänligt, något som fastnar direkt. Och så en brud med, som står och ålar sig framför kameran. Och så har de sån här, vad heter, autotune, så att det låter som att de kan sjunga. Och så sen är det en hit. Jag menar, förut ändå...
Ja, det är därför det kallas musikindustri.
Ja.
Det ska ju sälja, det är en produkt. Alltså det är någon som sätter ihop ett koncept och vi... Mm. Alltså vi är konsumenter och vi ska konsumera.
Exakt, och jag menar när populärmusiken var ung, när det var rock och hårdrock och allt vad det kan vara, då bestod ju liksom det som var populärt av människor som gick samman och startade band och hade idéer och ville skapa någonting. Det var ju mycket mer konstnärligt och mycket mer tanke bakom det hela än vad det är idag. Så rent objektivt så har ju musiken blivit sämre.
De som kommer fram är ju mycket sämre. För det är exakt. De som bara lanseras av skivbolagen.
Exakt. Men det finns ju fortfarande sådana som gör flott.
Men då samtidigt så finns det folk som oss som har den här synen.
Ja.
Som gör egen kultur, som gör egen musik.
Ja.
Som har liksom den där glöden i sig. Men den kommer ju som aldrig fram.
Nej.
Men där jag och Linus är lite grann och försöker. Det blir som samma med film också, med...
Mm.
Det, ja, men alltså, det... all kultur blir ju sådär att när det kommer in pengar, då förstörs det ju.
Mm.
Ja, det är ju så, precis som du säger, så är ju kulturen idag, det är ju det som förs fram, det är ju bara för att tjäna pengar. Mm. Från Hollywood, från musikbranschen, allting är ju bara för att generera så mycket vinst som möjligt, och det är ju bara skit oftast det som kommer.
Mm. Ja.
Men tragiskt så var det nog säkert samma sak på 70-80-talet. Jag menar som Kiss, Black Sabbath, ja. Och men som filmer och allting. Det var ju som det drivet då också, men nu har det ju som kommit så långt så att det har blivit så
det var inte...
tillspetsat på något vis. Att nu har de blivit så duktiga på att manipulera.
Ja.
Då var det som mer tillyxat.
Det var fram. Lite mer att de var lite mer originella.
Ja, man vågade ta ut svängarna, för det fanns inte så mycket referensramar att hålla sig till. Men alltså nu har du liksom, du ser i backspegeln att det där funkar, då blir det som mer, ja, den här lilla grejen bara som kommer fram.
Ser man bara till filmbranschen och ser vilka filmer som genererar mest inkomster, då är ju typ superhjältefilmer från Hollywood, de genererar miljardinkomster varenda år. Det är de som ligger i topp, i topp varenda år.
Det är därför det kommer så många också.
Ja, och det är 1, 2, 3, 4, 5 och det är... Det är ju ingenting kreativt bakom någonting av det de gör, utan det har blivit helt industriellt bara för att tjäna pengar.
Men där har jag faktiskt en fråga till er, vad det kan bero på. För att det känns som att det här med superhjältar, det var som dött ett tag. Alltså från att det var poppis i serietidningar och så, kanske på 70-80-talet. Under 90-talet, det gjordes väl inga mycket Batman, det gjordes någon Batman-film kanske.
Men sen Stålmannen har väl alltid varit.
Ja.
Jo, han som hamnade i rullstolen med sig, han hette
Christopher Reeve.
Precis. Ja. De var väl jättestora, de filmerna.
Ja, det var
det
de när de
kom. Det känns som att det blir en explosion av såna här superhjältegrejer nu på senare, kanske 10 år.
Det har ju blivit, jag tror ju också det är lite av det har att göra med att det har blivit lättare att göra såna filmer med att de har upptäckt datortekniken, att du får lite...
Det är lättare att göra de här storslagna effekterna.
Ja, precis. Att du behöver inte... Vi som har sett Stålmannen-filmerna från 80-talet, de var ju lite, ska man säga, effektmässigt så såg det ju inte speciellt verk ut.
Det fanns ju Spindelmannen också, har du inte sett dem?
Nej, faktiskt
inte. Jag tror det kom 5 stycken typ mellan 70 och 80.
Nej,
okay.
Men man har ju sett Läderland.
Klättra på väggen och...
Batman från, är det 70-talet?
Ja, ja.
Med Adam West.
Är det här? Pow!
Jo. Ja, jajamän. Det är ju en riktig klassiker. Ja. Det såg man ju, det är ju när vi var unga det, man såg det.
Ja, men jag såg det när jag var ung. Men då var det,
fan, det är ju en snorhyvel i jämförelse.
Jo, jag var ju ung. Men, då kan det ju vara folk som såg det där på 70-talet. Mm. Alltså Batman och det. Mm. Och nu gör de filmer.
Ja.
Och det är ju lite liksom att de gillar ju serie, ja, men serier. Och därför kommer de där filmerna. Ja. Så de har väl kanske lite driv att de vill göra bra film. Men någonstans så försvinner det ju ändå på vägen. Då blir Hollywood. Men då har de ju börjat mixa ihop lite grann. Och ha, visst finns det någon Stålman och möter Batman?
Ja, ja, ja. Det finns
jag,
det.
Jag tror att det kommer komma mer och mer också. För det är ju jättepopulärt om man läser serietiden.
Ja, ja.
Men jag tycker alla...
Alien versus Predator. Och,
eller Judge Dredd och Predator eller...
Judge Dredd, men
Batman. Det... Ja, just det, den fanns liksom.
Men alla men, där...
Nu vill jag gå tillbaka till Judge Dredd, för det är ju faktiskt en av, jag vet inte om vi ska kalla det för populär. Visst har du recenserat den filmen?
Jag tror jag skriver en serietidning om Judge Dredd också.
Den är också, för den här filmen som kom, den var ju faktiskt, den kom ju från Hollywood, men den var ju faktiskt riktigt bra.
Den är bra faktiskt. Det kom ju en tidigare med Sylvester Stallone
ja,
också.
Ja, den var helt värdelös.
Och Tony var så hjälmen, det får ja, jag aldrig göra. Man får aldrig säga Judge Dredd-ögon, man ska bara ha en sur min.
Den där, finns Judge Dredd serietidningarna kvar? De finns
ja,
kvar.
Ja, de finns. Det finns massor. Alltså det jag vet kommer ju hela tiden nya.
Jag
köpte faktiskt en. Då var det Predator, Alien och Judge Dredd.
Ooh.
Så här tre.
Nej, men just den där filmen, det var ju faktiskt ett guldkorn som kom från Hollywood för några år sedan. Och...
Jag har inte sett
det. Jag trodde det skulle fortsätta. Hon
skäms på honom.
Nej, jag skäms på honom.
Ja, just det.
Judge Anderson, tjejen här som har PSI. Hon har ju egna tidningar också, så jag trodde att hon skulle få en egen film, men det kommer ju som alltid. Nej. För det är också en bra karaktär, att hon kan liksom läsa folks tankar. Ja.
Men, hon var ju bara en bi, jag tyckte han...
Ja, hon är ju bara en bifigur, men i alltså, Judge Dredd-universumet så är ju hon jo, en stor...
Men just i filmen så han gjorde ju en fantastiskt bra roll, huvudrollsinnehavarna.
Den är ju skitbra.
Ja. Om man har framförallt, man känner igen sig så jävla mycket från serien nu. Hans minspel och allt.
Alltid mungipar neråt. Och säger
alltså, han var så stenhård. Det är den bästa rollen han någonsin har gjort den skådespelaren.
Vem är det som spelar?
Carl Urban.
Mm, okay. Precis. För några jag tyckte var bra på tal om superhjältefilmer, en några av få som, av alla som har gjort som jag faktiskt gillade, det är ju de här Dark Knight-trilogin.
Ja, just det.
Med både med Jokern och sen med vad heter Bane.
Mm. Ja, Bane.
Ja, speciellt de två sista filmerna var ju svinbra alltså.
Men det är också en intressant grej där att man fokuserar på skurkarna. För nu har det kommit en Joker-film också.
Ja, jag vet.
Har du sett den?
Ja, jag har sett den.
Jag tyckte den var ändå... Det var ju som ingen superhjältefilm. Alltså han var ju så patetisk i den.
Ja, han blev för mycket med loser. Jag tyckte... Ja.
Om det men det kanske kommer en film om Bane sen då. Då kan man fokusera på... Alltså den där... Mm. Alltså Hollywood kan ju mjölka där mycket som helst.
Ja visst. Mm. Det känns ju som att den nya Joker-filmen, den baseras ju på Heath Ledgers Joker i Dark Knight. Det måste ju vara så.
Ja, precis.
För att han gjorde ju som en väldigt ny tolkning av Jokern.
Mm.
Så att, men ja, men de tyckte jag faktiskt var bra. Välgjorda. De var ju som lite... Nej, de var bra faktiskt.
De var lite för glättiga, de här 90-tals... Med... Ja. Jack Nicholson och...
Jo.
Exakt. Dark Knight, det var ju väldigt, väldigt mörka, pompösa, nästan apokalyptiska filmer på något sätt. Väldigt allvarliga.
Ja, precis.
Och starka. Så att det var...
Mm. Sen kom det till och med tv-serier, vad gott då. Den har jag inte sett.
Nej, inte jag heller.
Nej. Men finns det någonting från Hollywood? Nu har vi ju talat lite grann om Hollywood-filmen. Det är lite mer... De där Batman-filmerna, Dark Knight-filmerna, det är ju storslagna filmer. Men, och Judge Dredd-filmen, den var ju lite mer... Inte stort lanserat, men... anser du någon att det som kommer från Hollywood, finns det någonting som är bra där, eller?
Ja, alltså, även en blind höna kan ju hitta ett frö.
Ja.
Så ibland släpper de ju, alltså det släpps ju igen. Alltså Mad Max tyckte jag var skitbra.
Just det.
Men den senaste?
Ja, med, vad heter han, Tom Hardy.
Ja.
Men,
den blev ju anklagad faktiskt för att vara en vissa i, nu kanske jag ska säga våra kretsar, men det var för mycket feminism.
Jag har ju skrivit om den också. Det är ju jättemycket feminism.
Ja.
Han anlitar till och med någon sån här feminist, demenskonstnär.
Okay.
Som liksom så här, hjälpa skådespelarna. Tänk, nu har vi blivit misshandlad av en man. Action!
Nej.
Men jag gillar den ändå. Så det funkar ju. Alltså tjejer kan ju vara hjältar. Alltså inte för att alltså bara pissa på feminism. Men Alien, det funkar ju. Alltså starka kvinnor kan ju vara hjältar. Jag tycker att det funkar.
Absolut.
Det blir kanske lite uppskruvat i Mad Max. Att det blir lite så in your face. Men
ja, det har ju börjat bli mer och mer just det där som du säger. Det in your face. Att det ska just hamras in att kvinnor kan vara hårda, kvinnor kan vara farliga och så vidare, att det ska hamras in.
Och till viss del är det väl det som har blivit lite Hollywoods fall, att man i så många filmer försöker trycka in så många PK-poänger man bara kan. Ofta är det ju så när man ser nya filmer så det blir för mycket bara. Tidigare var det ju lite sånt och man kunde liksom blunda för det, men nu är det ofta som att man blir bara förbannad när man ser.
Det är så mycket agenda, det är så mycket så rasblandning och det blir som så tydligt.
Ja,
visst är det så. Så det är ju svårt att förlika sig med ibland, men det är klart det kommer ju fortfarande bra filmer, det gör det.
Ja, det blir ju också, vi som är politiskt vakna, vi ser ju allting sånt här, men allting som smygs in där lite subtilt. Man kan ju tänka sig, så är det ju att vanligt folk som ser på sånt där, och det är ju oftast bara sånt de ser, att de blir hjärntvättade och därför de är så är som de är idag.
Mm. Men det är som en kokt groda. Det här är ju inte skett över en natt.
Nej.
Det här är liksom hänt långsamt. Och själv har man ju kanske sett det här sedan 80-talet. Att, varför ska den här figuren vara med här?
Precis.
Men en gemene man kanske bara ser och så bara, ja men det är okej med rasblandning. Och det är okej och det är okej. Ja.
Någonting jag också...
Då sitter de där och så.
Men det är ju, jag tror inte så att de börjar tänka det så, utan jag tror mer att man exponeras för det gång på gång, så blir det en omedveten naturlig del av livet på något sätt.
Mm.
För de som tittar.
Ja, nej, precis. De tänker ju inte så, utan de har bara som, som grodan. Där.
Ofta är det ju så att det folk ser på film, det är någonting som man relaterar till i livet också. Mm. Att man ofta vill att livet ska vara lite som en film. Eller... Ja, men det är ju så.
Ja, förmodligen så.
Ja, det är så det funkar. Det är det som är Hollywoods makt, va?
Jo.
Att de ser trender på något sätt.
Och så alltså Hollywood-filmer, de lägger ju alltid in så här onödiga bihandlingar.
Mm.
Det ska ju alltid vara någon familjetragedi, någon pappa som inte träffar sin dotter eller någonting.
Mm.
Alltså, syren som alltid är en sidogrej. Alltså det kan vara en zombie-apokalyps, men det handlar om egentligen, det här rasblandade paret som ska hitta åt varandra.
Liksom. Ja, ja.
Att det var som alltid någon idiotisk grej som inte har med någonting att göra.
Ja,
fast filmen är liksom så här stor.
Ja, visst, det är sant.
Ja. Det var som Day After Tomorrow, då handlar om någon stor tsunami som kom över New York. Men då handlar det egentligen om den här juden som ska bli kompis med sin pappa igen.
Ja.
Så det är det som filmens egentligen fokus är.
Ja, visst.
Fast det hade ju räckt liksom med den här katastrofgrejen och räckt till
absolut.
Till filmen i sig liksom.
Är det något mer du kan avslöja om era planer för kulturbunkern då?
Ja, jag vet inte. Vi har ju inte grävt så mycket i våra egna skivsamlingar. Linus vill ha ett avsnitt eller ett inslag som ska heta skivorna vi gömmer bakom porren.
Det lät spännande. Det ska vara verkligen obskyra skivor.
Ja, som liksom ligger bakom.
Verkligen skäms över. Ja, det låter som
en
gillaste.
Jag har ju en hel del, nu är han här så kan jag skylla på han. De flesta som jag gör med bakom min par, de har ju fått av Linus.
Det kan jag tro. Vi har ju, ja.
Men jag har ju sett en del av din LP-samling och det är ju mycket obskyra saker.
Mycket loppisfynd också.
Ja, mycket loppisfynd.
Ja.
Shalom. Vad fan heter den?
Shalom Singers. Vad enda fick Lina. Det gjorde en utrensning han fick ju typ.
Var det något han visade mig när jag var hemma hos honom en gång? Någonting som Alexander Bard hade varit involverad i?
Ja, just det. Han var karaktären Blondie.
Ja, det var ju någon judisk grej.
Transgrej. Och de hade ju Armin Labers en skiva som hette Israel.
Ja, det kanske var den han visade, ja. Så var det kanske.
Mm. Just att han började som blond.
Ja.
Jag får kanske få bjuda in Alexander Bard till Kulturbanken.
Ja, han kanske kommer. Prata om
gamla. Han är ju ute i kylan nu, så ja, kanske ja. Han... Få komma in i den nazistiska värmen, ja. In i kulturbunken.
Han är ändå som kul på något vis. Han vill som alltid provocera var och så här.
Han är ju faktiskt en av dem som, nu tillhör han väl inte kultureliten och mer, men en av dem som har tillhört kultureliten. Han har ju alltid varit ganska rätt fram och sagt vad han har aldrig... skrätt orden, utan han har sagt vad han har tyckt hela tiden, även om det har varit kontroversiellt.
Han har ju haft alibi för han är bög. Ja. Men först nu då har hunnit kapp, för nu är det acceptabelt att vara bög.
Ja, ja.
Så då får han inte säga vad han vill.
En sak, det är ju att han, nu får ni hålla för era barns öron där hemma, att han har sugit kuk för pengar. Det är ju faktiskt ganska, det talar ju emot honom ganska mycket.
Vadå? Alla kan väl göra dumma saker när man är ung.
Jag menar, vad är det man säger? 20 bucks is 20 bucks.
Nej, vi ska, inte för att vi är väl ingen försvarare av Alexander Bard, men han är ju ändå en, oavsett om man har, hur mycket kuk han har sugit när han var ung, så är han ju ändå en frisk fläkt i och med att just det där att han vågar säga saker och ting, även om man, vi är ju ideologiskt sett så är vi ju milsvid från han. Men han är ju till skillnad från många andra, som sagt, att han vågar säga vad han tycker. Och det är det som gör han lite intressant och kanske också där kontroversiell.
Han är färgklick.
Ja.
Ja, men det är som Trump också. Man kan tycka vad man vill om han, men han är rolig att se på. Han gör
definitivt.
Grejer.
Han gör en bra show. Ja,
han är ju den roligaste presidenten.
Ja,
kanske
ja,
inte
ja.
Den bästa, men...
Nej, han är ju en av de mest färgstarka politiker som vi har sett de senaste 100 åren.
Definitivt.
Ja, precis.
Vi har ju inte... Men jag vet inte om du vill avslöja det om kulturbunkern.
Vad? Nej, det gör vi inte.
Nej, okej. Okay. Nej.
Det, ja, just det, de där.
Det kommer när vi ändå så kommer det en det kommer att komma en superöverraskning från kulturbunken.
Mm. Det stämmer. Kommer bli den bästa kulturbunken av alla.
Lite grann om det blir ju lite populärkultur det också.
Mm. Definitivt.
Mm. Men inom några månader så kommer det att komma mycket. Väldigt mycket intressant från kulturbanken.
Mm.
Absolut.
Mm. Ja, har vi något mer att säga om kultur?
Nej, vi har väl sagt allt som finns om kultur.
Vi är...
Se på kulturbanken.
Definitivt. När det väl kommer.
Mm.
Ja. Då ska vi ta en kort musikpaus och lyssna på lite musik från våran väldigt duktiga kamrat Andreas Holmvall.
Vad spelar det för roll om vi får välja mellan gröna eller gula ärtor? Ärtor. 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 När hela steken är kosherslaktad.
Även om järnvägen till motstånd.
I think quite early on in my life I asked myself, what am I going to do with my life? Which adventures, which travels am I going to go on? But I think what it's really about is finding your world. The world that is real to you. He was talking to his mother, and his mother said, why are you up there in the mountains? Why are you not among normal people? And Mr. Yu answered to his mother, well, the mountains, that's the real world. So he needed to be in the real world, up in the mountains, because that's where the real world is. Many people say to me that they are living in a city and it doesn't feel real to them, it feels artificial. And I reply, well, that's because it is. It is artificial. Here, this is where the real world is.
Amen. Ja, då var vi tillbaks. Vi får tacka Daniel Olofsson från Kulturbunkern för att han ville vara med. Mm. Alltid intressant att prata kultur med honom.
Och Andreas Holmvall för musiken.
Definitivt.
Korsenslakt, det är min favoritlåt av hans låtar. Den är riktigt bra.
Han är ju en riktig stjärna på att komponera just den där typen av musik. Mm. Och de är riktigt, riktigt bra. Han ska ju borda, eller han ska ju inte borda, utan vi får väl se till att vi släpper en skiva med hans bästa låtar. Men precis. Det gör ju inte riktigt rättvisa till hans musik att bara släppa dem på ljud.
Nej, för han har ju videor till.
Ja, och de är ju väldigt effektfulla också. Han är ju också en... vad ska vi kalla det, videograf, videoskapare, ja, utan dess like. Han är ju en av de absolut främsta videoskaparna vi har i organisationen. Ja. Och det han gör är ju, får ju en själv att se ut som en nybliven amatör i jämförelse. Mm.
Och också bra av Jimmy Thunlind där som samplingen, det där talet är ju fantastiskt. Vad spelar det för roll om det är gula eller gröna ärtor om hela steken är korsenslaktad? Så jävla bra.
Ja, det är ett jävligt bra citat.
Mm, verkligen.
Mm. Ja, just den där låten passar jävligt bra med tanke på det, vad ska vi kalla det, lite kontroverserna som har varit efter förra helgens aktiviteter.
Just det.
Där... ja, de världens härskare i The Jewish World Congress har återigen uttryckt, eller inte uttryckt, de
kräver.
Precis. De frågar inte, utan de säger att nu ska ni göra så här. Mm. De kräver att den svenska regeringen ska följa Finland och förbjuda Nordiska motståndsrörelsen.
Och det är... Jag funderar, jag tror minst det är tredje gången de kräver det så här öppet, ett öppet brev.
Det var det, första gången var det inför Göteborgs demonstrationen, va?
Ja. Ja, och sen var det efter första maj förra året krävde de också det. Och frågan är hur länge svenska regeringen kan stå emot den judiska världskongressen.
Ja.
Alltså det är så lustigt för att liksom bara namnet de har valt på sin egen...
Världskongressen,
ja. Det är liksom bara namnet de själva har valt. Det bara yser antisemitism. Och sen det de gör när de går ut och kräver av regeringen att de ska förbjuda...
Ja, bara det de gör är ju en antisemitisk konspirationsteori.
Ja, precis.
Att de skulle ha något formellt politiskt inflytande över någonting. Bara, om vi påstår det så är det en antisemitisk konspirationsteori.
Ja, precis. Alltså de bekräftar ju bara det de är sura över att folk säger när de håller på så där. Det är ju helt bisarrt det kongressen sysslar med.
Jag fattar ju inte att inte fler människor ser igenom det här.
Nej.
Det vi kritiserar just den här aktionen i Nordiska motståndsrörelsen, kritiserar just den här aktionen vi genomförde på Yom Kippur. Det var ju judiska religiösa ritualer.
Ja.
Helt vanlig religionskritik.
Ja.
Och det är bara antisemitiska konspirationsteorier och vad de kallar det.
Vad?
Ingen datastreamen upphör. Vi har verkat bli showade, tror jag.
Ja, vad fan?
Nej.
En sekund.
Skulle aldrig ha sagt så där i början att rödingarna skulle försöka.
Det var ju helvetes bra respons på den här aktionen.
Jo.
Det var till och med i Jerusalem Post.
Och i DN var det en artikel där de citerar från artiklarna och grejer.
Ja. Micken är fortfarande på en sekund. Jag måste dra på någonting som...
tillbaks. Ja, då var vi tillbaks. Uppenbarligen så pratar vi allt för mycket om judisk maktrörelsen. Så att vi blev showade från YouTube. Mm. Så därför ska vi säga fuck you, judisk maktrörelsen.
Fuck you.
Ja, fuck you very much. Men vi kan väl gå till egentligen det ämnet vi hade. Det andra ämnet vi hade för ikväll. Och det är ju en massa våldtäkter som har skett i Norrbotten nyligen. Mm. Och just våldtäkter i Norrbotten är ju egentligen någonting som är... Det är inte så vanligt förekommande egentligen.
Nej.
Och det här handlar om tre, alltså överfallsvåldtäkter i tre olika kommuner. Det handlar om en Kiruna, en Piteå, en Luleå.
Mm.
Där kvinnor har på öppen gata blivit överfallna. Och i flera av de här fallen så handlar det om flera gärningsmän.
Mm.
I vårt fall är den i Luleå och den i Piteå handlar om flera gärningsmän. Och det är ju någonting som är... det är väldigt ovanligt att hända i Norrbotten.
Ja, det är ju det. Även om vi har ju mångkulturen etablerat sig uppe här i Norrland sedan ett tag tillbaka, så har just gruppvåldtäkter ändå åtminstone i media och sånt har det lyst med sin frånvaro. Ja. Sen kan det ju hända saker som kanske aldrig anmäls, som kanske aldrig kommer media till kännedom. Men precis som du säger, det är någonting ganska unikt.
Ja, det, eller inte unikt. Det är det ju inte, ska man säga, till svenska mått.
Nej, men för Norrbotten i alla fall.
Ja, det är ju någonting helt nytt. Att, för det,
speciellt att det sker tre på kort tid också.
Ja, det är inom typ en 2 eller 3 veckors period det har skett i 3 olika kommuner sådana här grövre våldtäkter. Precis. Och det är ju... Det brukar ju vara allting med gärna mångkulturen och så, alla problem och sånt. Det brukar sakta flytta sig norrut.
Ja.
Och nu har ju även Norrbotten, Västerbotten också, att vi har hunnit upp resten av Sverige med att det politikerna har bestämt, de har ju bestämt att det ska finnas ingenstans, oavsett vart du bor i Sverige, ska det vara mångkultur.
Ja.
Så det är ju... samma problem mer eller mindre överallt oavsett vart du bor.
Ja.
Och även givetvis så får du ju såna här problem också med den samhällsutvecklingen.
Mm.
Jag vet ju att vi har haft här, vi hade ju i Skellefteå vi har haft ganska stora problem. Vi hade en sommar, eller en eller två somrar sedan, där vi hade flera grova överfallsvåldtäkter mot kvinnor, eller överfallsgruppvåldtäkter mot kvinnor.
På matfesten och det där, ja.
Det var inom en och samma vecka till och med.
Ja, exakt.
Och det var ju i samband med att något politiskt korrekta idioter tyckte det var en bra idé att bussa in asylsökare till en fest.
Ja, festivalen, ja. Gratis festival. Det var samma sommar, ja.
Precis.
Mm. Och den, just på den festivalen var det väl ingen gruppvåldtäkt, däremot var det...
En rad med sexuella ofredanden.
Ja, det var den här sommaren då de här festivalövergreppen var som... Första sommaren då det var liksom uppmärksammades det här.
Precis.
Och det här blev ju förstås den som hade allra, allra mest anmälda sexuella övergrepp.
Ja.
Så att det var ju, ja, precis. Det kom säkert och förmodligen också bli ännu mer väldigt grova sexualbrott uppe i Norr- och Västerbotten i framtiden.
Definitivt så är det ju så att vi här uppe har släpat efter, men nu har vi börjat komma i kapp, så givetvis så kommer det ju vara precis lika illa för kvinnor att röra sig ute som det är i alla andra delar av Sverige, med att hela Sverige ska vara mångkulturellt och i ett mångkulturellt Sverige så är det såna här problem kvinnor får utstå.
Absolut. Mm. Men de här våldtäkterna då, var, jag vet i Luleå, där har det gått rykten om att man redan, vad ska man säga, känner till att det är tre afghanska personer som är misstänkta för det här.
Ja, det är ju det också. Jag tror det är det. Även den i Piteå så, så har man, eller man, polisen har inte gått ut med att man har några speciellt misstänkta. Men man söker efter två personer, specifikt två personer. Mm. Den lurer som du säger så är det att man misstänker, eller att jag tror inte heller man har gått ut med det här, att, men att det ryktet inofficiellt säger att det är tre afghaner.
Precis.
Jag tror den, även i den så är det väl den officiella, jag tror det även det jag har läst i alla fall säger att det är två även den, i den i Luleå, men i ja, det vi har fått höra så är det tre afghaner.
Mm. Precis.
Och sådana är ju ja, just specifikt afghaner gällande våldtäkt så finns det ju ett antal som vi kan titta på domar. Inte bara här uppe i norra Sverige utan ja, mer eller mindre i hela landet så är det ju, jag tror afghaner är ganska överrepresenterade i just våldtäkt.
Jo, för de är ju också så här. Det verkar ju som att afghaner börjar begå sexualbrott nästan direkt de kommer hit. Jag vet efter, det var ju de här festivalövergreppen och sånt, ja. Det var ju efter den här så kallade flyktingkrisen 2015.
Ja, det var ju så kallade afghanska ungdomar.
Ja, ensamkommande.
Ja.
Sexual, liksom de här liksom tafsattackerna om man ska säga. Och även hur det började vara på svenska badhus där det var sådana här afghanska gäng som satt och var på småflickor, även småpojkar. De verkar ju gilla små, de är ju på vad som helst, djur, pojkar, barn, allt möjligt.
Ja, ja, visst. Jag vet ju till och med från den lilla kommunen där jag kommer ifrån, i det kommunala badhuset där, så var det ju eller inte direkt övergrepp, men tafsattacker mot mot småtjejer då, som 10-12-åriga småtjejer, så var det ju så kallade ensamkommande små pojkar, fast de då är 35.
Precis, med någon batikhäxa bakom sig.
Ja.
Ja.
Mm, som sagt, det här är ju just den här specifika, att det har hänt, jag tror det, jag har aldrig hört talas om att det har hänt, inte ens, nu är det ju lite höst också, att det är lite ovanligt, som visst, våldtäkter händer ju. När jag växte upp i Norrbotten så kanske det hände en våldtäkt var tionde år och sommartid.
Mm.
I modern tid så har det börjat bli mer, och just överfallsvåldtäkter är ju någonting som har varit nästan helt frånvarande där så länge jag har växt upp i alla fall.
Precis, fattar att vi levt i en sån tid då det var typ en våldtäkt var tionde år ungefär. Det känns helt bisarrt.
Ja.
Ja.
Och nu börjar det hända sådana här saker. Det, tre stycken på väldigt, väldigt kort tid. Och, ja. Det är ju ett tecken på vart samhället leder. Och det är ju ett led i av att vi har blivit mångkulturella.
Ja, och tänk dig alla feminister som påstår sig bry sig om kvinnor.
Ja.
Det är de som står och välkomnar de här sexualpredatorerna från andra sidan jordklotet. Ja, det är så skevt.
Det finns ju tydliga exempel på just framförallt under den här så kallade flyktingvågen som var 2015 då, att kvinnor blev våldtagna. Till och med här uppe hos oss. Ett specifikt exempel vet jag uppe i Umeå. En kvinna som åkte på ett tåg blev våldtagen på ett tåg av en asylsökande. Hon ville inte anmäla det. För hon var så rädd och hade så ångest över att han skulle kunna bli utvisad om hon anmälde det.
Mm. Det var ju till och med en kvinna här i Sverige som hade tagit hem en afghan pojke som våldtog hennes dotter.
Ja, hennes 12-åriga dotter.
Ja, och hon ville inte anmäla
Nej. Det. Han kunde bli utvisad.
Ja, det är så sjukt.
Det är ju en psykos. Det är ju någonting som är fel i hjärnan på sådana väldigt kvinnor.
Väldigt fel.
Lite intressant också i det här specifika, eller i de här specifika fallen, så är det ju också att i efterdyningarna av det här så har det ju faktiskt anordnats en manifestation i Luleå idag till och med, va?
Mm. Exakt.
Och
det som är intressant också, vem som var anordnare.
Och vad parollen var för den manifestationen.
Ja, precis.
Det var ju alltså det så kallade våldtäktspartiet Socialisterna. Nej, Rättvisepartiet kanske man kallar.
Vi har ju redan döpt dem till våldtäktspartiet Socialisterna. Och vi kanske kan återkomma till det.
Ja.
Men här bekräftar de det ju verkligen.
Ja.
Och de hade paroll mot, med tanke på de här våldtäkterna,
ja,
så hade de en slags manifestation mot rasism och sexism.
Ja, precis. De är mest rädd för den så kallade rasismen som kan uppstå efter sådana här fall.
Precis.
När utländska män våldtar svenska kvinnor är de rädd över...
Ja, det stora problemet då är rasismen som kan uppstå.
Ja, att vanliga svenska människor kan bli upprörda över varför vi har invandrare här.
Ja, det säger en hel del om dem.
Ja.
Och det här är ju alltså ett parti som... anledningen till att vi kallar dem våldtäktspartiet, som sagt, det var ju för att... Det här var ju faktiskt under valrörelsen som... Visst var det det?
Det
var,
ja,
kring
det
den
var
tiden.
Det
var en afghan som... Han drogade väl ner en kvinna.
Och medlem i Rättvisepartiet.
Precis. Han var medlem i Rättvisepartiet. Han drog ner en kvinna och våldtog henne. Och sen när han då erkände i förhör så sa han att... Ja, men det var för att jag skulle bli utvisad. Jag vill ha en sista rolig kväll i Sverige, typ. Mm. Och han berättade ju då, vitt och brett om hur han hade hjälpt Rättvisepartiet Socialisterna att dela ut flygblad.
Precis.
Och hjälpa dem att bekämpa rasism.
Vi stötte ju på dem några gånger där de stod där uppe, både i Boden och i Luleå. Mm. Där de stod då, någon ensam svensk med en massa afghanpojkar på och delade ut en massa blad.
Mm. Mm. Det gjorde vi. Ja. Och det var ju också Rättvisepartiet Socialisterna som låg bakom den här Boden mot rasism som skulle,
precis,
stoppa oss i Boden. Det är ju samma typer av människor.
Ja.
Just den här tanken om att man påstår sig skydda kvinnor, men ens huvudsyfte är att bekämpa rasism, vilket ju handlar om att man inte bara lobbar för ökad massinvandring, utan man jobbar för att försöka tysta de som kritiserar massinvandringen. Ja. Den är ju så jävla sjuk och bizarr så man vet inte vart man ska ta vägen.
Nej.
Sluta för fan säga att ni står på kvinnornas sida.
Ja, men det är ju det. Om vi skulle gå ut efter, om vi skulle ha gjort en manifestation för svenska kvinnor, för kvinnofri, så skulle de stått och protestera mot oss.
Inga fler våldtäkter skulle vara vår paroll. Då skulle de stå och protestera.
Flera våldtäkter! Ja, alltså mer våldtäkter!
De skulle förstås inte säga så. Nej. Men de skulle protestera mot oss och våran paroll. Det är det som är så sjukt.
Definitivt. Oavsett vad vi säger så är de emot oss.
Ja, exakt. Så att, och vi satt ju och kollade på... De hade ju filmat deras torg det här. Och det var ju den ena talaren efter den andra. Det var ju inga Goebbels direkt där.
Nej, de var ju inte ens några Stefan Löfven.
Nej.
De var ju patetiska.
Precis. Det bästa var ju en kvinna som sa så här, och det här läste hon från en mobil, så här: ursäkta att jag läser från en mobil, men det här är sånt allvarligt ämne.
Så också.
Ja, det här är sånt allvarligt ämne så jag inte vill missa något. Så till och med när hon bad ursäkt från att hon läste från en mobil, så läste hon från en mobil. Det tyckte jag var liksom
det var
en
komiskt.
Ny etisk nivå av retorikexperten.
Och vara patetisk.
Ja, precis. Och den här killen var ju också rätt rolig.
Han som läste dikt.
Ja, precis. Det var han hade ett ganska snabbt tal. Det var någon dikt typ. Det är nästan som man önskar att man hade varit där. Så man hade kunnat häckla dem. Nej, det var inga retoriska genier direkt.
Nej, definitivt inte. Och ledaren för... våldtäktspartiet då i Norrbotten. Jag vet inte om hon är ledare i Luleå eller bara i Norrbotten. Eller vad fan.
Det här Liv.
Ja. Hon var ju... Vi lyssnade ju en stor del av hennes tal. Vi kommer inte att spela upp det här. För
nej,
att
om ni vill se kan ni gå in på... Jag tror det var deras Facebook-sida, Rättvisepartiet i Luleå.
Ja. Och det var ju så patetiskt som man... Jag visste inte om man skulle börja skratta eller gråta för... Hon sa absolut, hon förmedlade inga som helst egna tankar. Hon rapade upp flosklar, det var härskartekniker, det var miljöproblem och det var problem med kapitalismen och så
vidare. Corona var en manlig härskarteknik för att försöka
Ja, precis. Och att det kan vi ju till viss del hålla med om att det är problem med förmögenhetsfördelningen, att det finns vissa människor som äger för mycket, men det var ju också någonting. Det var, vad fan var det hon sa, ett få antal vita män äger mer, och det är ett våld mot det är jämförbart med våld mot svarta kvinnor och bla bla bla. Det var så jävla mycket svammel och floskler, så jag vet inte. Skulle hon egentligen... Jag kan väl respektera en politisk motståndare även om de tycker annorlunda, om de kan komma med någonting konstruktivt och komma med några originella tankar, men de verkar ha svårt med det.
Ja, det här var...
Det är inga politiska genier.
Nej, det hade varit kul.
Det hade varit kul att debattera med
dem. Exakt det skulle jag säga just. Fan vad roligt det skulle vara. Om ni ser det här, era våldtäktspartister...
De vågar aldrig debattera med oss.
Handsken är kastad, vågar ni plocka upp den? Knappast troligt.
Raymond, vi ser på dig.
I want you, Raymond.
Ja, nej, det kommer de aldrig våga.
Nej.
Ingen av dem, jag tror ju dock Raymond, han är...
Han vågar inte ens gå på ICA själv. Så. Nej, förlåt, Konsum, förlåt Raymond.
Just det, tror ni han handlar på ICA va? Ja,
precis, han handlar ju på Konsum. Nej, tyvärr.
Ja, men det är ju, som sagt, det är jävligt intressant just, det är ju, det här, det är ju inte ovanligt heller att när sånt här händer, att det de politiskt korrekta och vänstermänniskorna, att där de är mest rädd för, det är att det kan komma, att det blir en lite folklig opinion mot invandringen på grund av att invandrare gör någonting dumt.
Mm. Och så har det alltid varit de här människorna. Och maktens människor också.
Ja.
Så att,
Men jag tror ju också att sådana här saker kommer ju, det skjuter ju bara dem själv i sank, i och med att vanliga människor är ju inte, det finns ju idioter, det finns ju tydliga exempel på idioter, som exempelvis han som startade 5-12-rörelsen i Härnösand efter hans dotter blev mördad av en neger. Mm. Då startade han en antirasistisk rörelse. Det finns ju sådana idioter, men majoriteten av människorna i Sverige kommer ju att bli upprörda, och de kommer också att bli upprörda över att vänstern koncentrerar sig på sådana här saker när det händer våldtäkter.
Jo.
Skulle du som far till ett barn reagera på ett bra sätt att någon går upp och startar en demonstration helt på grund av att och vill minska rasismen för att din dotter har blivit våldtagen av en neger?
Nej, självklart.
Det skulle bli rasande.
Ja, men det är klart. Och för till saken har att alla i det här landet vet att invandrare, icke-europeer, är överrepresenterad inom den här typen av brottslighet. Till och med Rättvisepartiet Socialisterna vet om det.
Och till och med Jersey säger det också.
Ja, det är inte ens någon som försöker dölja det längre.
Men det beror ju på vem du frågar då. Det kan bero på socioekonomiska orsaker.
Just det.
Är du fattig så våldtar du mer.
Precis, för att man får ju
du som är fattigast av oss alla. Du borde ju våldta på löpande band.
Kanske om jag fick pengar för det, höll jag på att säga. Nej, men det är ju det som är grejen. Man får ju, det hjälper ju ingen fattigdom. Det är ju bara så korkat, så det är inte sant.
Precis.
Om det vore bankrån kanske jag skulle förstå det.
Ja,
men inte
det är mer... Det kan man ju faktiskt köpa, det de säger, att fattiga människor begår brott för att få mer pengar, men inte att våldta.
Nej, det är bara så dumt. Det är helt korkat.
Ja, men tänk, vad fan, då skulle ju, i och för sig så kanske feministerna säger det, men tänk Sverige på 30-40-talet, då skulle det ju vara våldtäkter då, dygnet runt, året om. Det är tiotusentals gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. För då var ju alla fattiga.
Ja, precis. Men så var det inte.
Nej, det existerar inte våldtäkter.
Ja, korkade människor i alla fall. Jo. Och de visar sina färger återigen.
Egentligen så ska vi ju inte prata om idioter, men just i det här specifika fallet så faktiskt förtjänar de ju att omnämnas på grund av att de var så dumma som de var. Skulle vi ha varit, egentligen så skulle jag vilja vara där, så, som du säger, stå och häckla dem, kasta ägg på dem. Bu.
Får jag också hålla tal?
Bu,
det verkar ju som att de släppte fram vem som helst så. Ja. Och hålla tal så, om det var
något. Vi är ju väl igenkända så hade de inte släppt fram oss.
Förmodligen inte.
Men det hade varit kul.
Det hade varit jävligt kul faktiskt. Ja. Nästa gång, då kanske vi kommer.
Kanske vi bjuder in till en öppen debatt på Gula paviljongen. Visst var det på Gula paviljongen de stod? Ja. Mm. Talarplatsen i Luleå.
Vi har ju provat att bjuda in de där människorna till debatt förut.
Det var ju några som nappade. KP i Umeå.
Ja, eller han sa ju typ att inte just nu, men i framtiden.
Vi kanske han halvt om halvt nappa. Mm.
Men de har man ju inte så mycket osams med egentligen.
Nej, egentligen inte.
Inte som de här. Så att, men det vore ju intressant i alla fall att diskutera med dem.
Ja.
Så vi kanske får se om vi kan göra ett debattavsnitt i Studio Botnia. Det borde ju faktiskt riktigt.
Definitivt, det är en öppen inbjudan till... Ja, är allihop, oavsett om ni håller med oss eller om ni är politiska motståndare, så vi räds inte en debatt, så ni är välkomna. Precis. Det är bara att höra av er.
Precis.
Ja, är vi nöjda så?
Ja, vi är nöjda så.
Är vi det?
Mm.
Ja.
Det tycker jag.
Då får vi tacka er som har tittat och fortsätt att donera. Mm. Vår producent kanske kan visa donationsbilden så ni ser swish-numret. Fortsätt att donera. Allting ni skänker kommer oomkortat att gå till verksamheten och till att göra programmen bättre för er.
Precis.
Så.
Och återigen, nu har ni framför er att se Kulturbunkern. Ja, du har ju lite en ny programserie på gång.
Definitivt. Det har vi inte pratat speciellt mycket om, men vi kommer snart att släppa en teaser om det.
Ja, precis. Så det är
en helt ny programserie som kommer att bli ganska unik.
Och jag tror att ni kommer att gilla den. Och vi har några idéer på gång.
Ja, vi har ju kuskat runt halva Norrbotten, övre Norrbotten och filmat i sommar.
Mm, det har vi.
Vi har lagt ner väldigt många timmar på att filma det där, så det kommer att bli, jag tror det kommer att bli riktigt, riktigt bra.
Ja, det tror jag.
Så fortsätt att donera, så utvecklas. Alla pengar vi lägger ner är ju för att vi är bättre program.
Precis, precis.
Men då får vi tacka för oss för ikväll. Så ses vi på lördag igen, nästa lördag. Mm. Då kör vi Studio Botnia live via webbkamera.
Det gör vi.
Ja. Tack och adjö.
Tack och adjö.